Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Varmt välkomna till avsnitt 223 utav Svenska FPL-podden. Nu är säsongen över, men vi spelar ändå in det här avsnittet med en liten säsongssummering av FPL-säsongen 22-23. Vi spelar in tisdagen den 30 maj och agenda, jag vet inte om vi ska säga, vi har någon sån, det är lite lösa trådar här, men vi ska spana in våra byggen, både hur det gick i Game Week 38 men också lite summera hur säsongen har gått och hur den har sett ut. Vi ska kika in i våra ligor, även de är ju såklart avgjorda. Stort grattis till alla vinnare. Och vi ska ha en återblick på säsongen, kolla lite vilka, vad vi har för minnen, både positiva och negativa minnen från säsongen som har varit. Och blicka framåt även lite mot säsongen 23-24. Ja, vi är fulltaliga här och... ja, om vi börjar med dig Fredrik, hur summerar vi säsongen 22-23?
Ja, men för egen del så summerar väl säsongen, ja men Game Week 38 summerar säsongen ganska bra. Ett riktigt magplask rent prestationsmässigt, men alltså det kan ju vara kul att hoppa från sjuan liksom. Det är inte så kul att landa på magen, men det var roligt i luften.
Ja, jo, verkligen. Hur summerar du den lite som Jürgen Klopp? Hörde du hans uttalande där om att ja, men, ja, vi har European Nights, det är torsdag istället för tisdag eller onsdag. Who cares?
Who cares? Ah, jag vet inte.
Jag är ingen dålig förlorare. Det är ingen som bryr sig.
Nej, jag tror att de är oerhört besvikna. Jag tyckte Salas inlägg i sociala medier direkt när det blev klart var väldigt tydligt och bra och ganska värdigt en kapten faktiskt på ett sätt. Att säga bara, det här duger inte. Det är för dåligt helt enkelt.
Det är lite extra roligt att det är Klopp som säger, vem bryr sig? Sen så när, vet man att när spelschemat kommer och de spelar torsdag, söndag, vem som kommer vara ute och gnälla på hur tajt matchande det är.
Jo, men så är det ju. Det är väl det enda som man hittar på liksom, alltså, och klaga på. Jag kan leva med att han gnäller en del på det. När jag ser brister i andra managers så känns det som att jag kan ta det.
Ja. Stefan, mungiporna lite mer uppåt för dig, både FBL-mässigt än både mig och Fredrik, men också Arsenal är väl ett lag som överpresterar betydligt mer än, ja, framförallt Liverpool, men även United.
Ja, nej, men min FPL-säsong är väl lite som Arsenal-säsong. Man är lite småbesviken att inte krypa in i topp 10K på slutet. Men sett över hela säsongen så liksom 11K, det är jag såklart nöjd med. Efter några år där det har gått sämre dessutom. Så att... nej, svårt att vara helt missnöjd, men jag hade väldigt, väldigt gärna klivit in i topp 10K där.
Mm. Gällande sån, vilka säsonger, det är ingen av oss i alla fall Chelsea-supporter. Man ska liksom glädjas att någonting. Såg de sluta 30 poäng bakom vart de var förra året. Och det intressanta med det, för jag vet inte om du har spanat in det där också, det är ju att Liverpool faktiskt är 25 poäng sämre. Trots den här liksom starka avslutningen som Liverpool ändå hade på säsongen, så är det liksom i nivå med Chelsea. Det känns ju ändå som att Chelsea är på en helt egen nivå, men Liverpool är inte långt efter det.
Jag skulle säga att det visar väl också på kanske vilken nivå Liverpool höll när man var som bäst. Då hade man varit uppe och snudda på 100 poäng ett par säsonger i rad. Och det är det ju faktiskt ingen som är den här säsongen. Den poängskörden man hade där ett par år hade ju räckt till guld. Och det gjorde det inte då, för det var City helt ännu monströst bättre under en hel säsong. Och det kan man absolut vara lite bitter över. Den sjuka nivån som de två lagen höll då, den vet jag inte om vi kommer att se igen. Kanske någon gång, men det kan också dröja. För det är oerhört svårt, det har vi sett den här säsongen, att hålla en sån jämnhög nivå över hela säsongen. Vi såg Arsenal som fullständigt var funnit bländande första delen. Och ett City som inte visste hur man inte vann andra delen. Men att hålla den nivån över en hel säsong, det är ju typ omöjligt känns det som. Och jag tror att vi kommer se tillbaka på det när vi kommer ännu längre i framtiden och tänka, hur fan lyckades man ta typ 100 poäng på en säsong? Kanske inte riktigt 100, men 99 i alla fall. Så att ja, det är ju mycket sämre, och det är för att försvarsspelet har varit så mycket sämre, framförallt centralt defensivt mittfält, och försvaret har ju varit totalt katastrof den här säsongen. Det är väl det som är summeringen. Men det är klart att det är notabelt, 25 poäng, det är ju verkligen ett fall neråt.
Ja, just när det bara är liksom för en säsong sen. Det är väl en grej att, som du säger, blicka tillbaka, att ni har haft flera säsonger där ni har presterat på en väldigt hög nivå, men på ett år, och det är inte på grund av, ja, men så här, det är inte Ferguson eller Wenger som försvinner, som vi har sett i de klubbarna. Det är samma tränare och mer eller mindre samma lag, skulle man väl ändå kunna säga, även om Mané försvann då.
Mm. Så är det. Och skador har vi haft tidigare också. Så det är liksom inget som är nytt så. Nej, men man har helt enkelt, de här spelarna som vi har vant oss vid tidigare, Van Dijk, Fabinho, som har presterat tidigare, har inte legat på samma nivå. Ja, det är tråkigt, men det är ju så elitfotbollen är idag. Den är ju inte vad den var för 20 år sedan, där man liksom tog sig till toppen och så kunde man, ja, med lite hårt jobb och att talang var kvar i 5-10 år på toppen på ett annat sätt. Idag är det mycket, mycket tuffare på toppen, skulle jag säga. Oavsett vad du heter. Så en sån som Erling Haaland kommer att behöva jobba stenhårt också för att hålla sig kvar i toppen. Det är liksom, det räcker inte att vara så bra som han är och bara slappna av och tänka att nu kan jag det här. Men ligan är för bra, det ser vi ju på lag som Brighton och Newcastle som kommer upp och är hungriga. Så minsta lilla liksom du släpper mot dem, då hugger de direkt. Mm. Så jag tycker att det är roligt, för det gör att det inte blir lika förutsägbart. Det är det som gör att Premier League är världens bästa liga. Det är mycket roligare än den trötta jävla Bundesliga där Bayern går och vinner, eller La Liga för den delen, där det bara finns två lag. Så att, det är det som gör att man älskar Premier League. Och jag sörjer ju att vi inte får se Liverpool i Champions League, men jag tycker det är väldigt roligt för typ Newcastle som klubb och för de som håller på det laget, att de är tillbaka i CL, att Brighton kommer ut i Europa. Jag tror att det är sunt och nyttigt för ligan att vi har krossat lite det här Big Five, Big Six som fanns innan. Det känns ganska uppluckrat för det här laget.
Mm. Innan vi hoppar in i det liksom FPL-snacket och plockar ner säsongen, hur ser ni båda på nästa säsong? Stefan, har du förhoppningar om att Arsenal ska vara med där och kunna till och med utmana om titeln här till nästa säsong också?
Ja, jag vet, det är väl lite tidigt att säga. Mycket tror jag hänger på transferfönstret här. CL-spel kommer ju såklart bli svårare att balansera. Samtidigt tror jag att vi kommer vara ganska aktiva just med transfers. Så med ett bra transferfönster och liksom redan inför säsong en Premier Leagues yngsta trupp, liksom båda ju såklart gott för framtiden. Nu inser jag att det kommer liksom, jag tror att det kommer bli svårare att säkra Champions League-spel nästa år, med tanke på att man bör ju förvänta sig att Chelsea spottar upp sig liksom många snäpp, ett Liverpool som också kommer göra mycket värvningar. Jag är hoppfull om CL-spel även nästa år. Sen får vi se om vi kan utmana City om en eventuell titel. Det kan finnas andra intressenter på en sån titel också, ska jag säga. Så vi får se vad som händer med alla transfers. Det ska bli riktigt kul. Och när ligan väl sparkar igång här i augusti.
Mm. Fredrik, då förväntar du att Liverpool studsar tillbaka och plockar i alla fall en topp 4 placering och kanske kan vara med och utmana som de har gjort tidigare?
Jag förväntar mig att man börjar med att fylla upp så att tröja nummer 7, 8, 9 och 10 inte är vakanta i truppen. Och när man har gjort det så förväntar jag mig att man tar en topp 4 placering nästa säsong. Det tycker jag ska vara ett minimikrav. Sen kommer det att bli tufft, precis som Stefan beskrev. Det kommer att vara konkurrens om det. Men det tycker jag någonstans man kan kräva av Liverpool som klubb. Ska man med och slåss i toppen? Nej, det tror inte jag. Jag tror inte man kommer att slåss om något guld. Den här truppen kommer inte att bli så bra som den var för ett par år sedan igen. Det har jag väldigt, väldigt svårt att se. Men lite bra värvningar, så ska en topp 4 placering likt så som ditt United gjorde i år, Alex. En sån säsong någonstans, jag säger inte att man är supernöjd med det, men det är någonstans, tänker jag, att man kan förvänta sig. Sen kan man krydda det liksom med någon ytterligare titel, ja då är ju det liksom en bra säsong. Och då för ju det in på hur du recenserar Uniteds säsong, för det är ju just det, en säkrad topp 4-plats. Minst en titel kan ju faktiskt bli den där cupdubben som Liverpool tog förra säsongen. Så hur ser du på Uniteds säsong som var, och vad tänker du inför nästa säsong?
Jag är positiv över Uniteds säsong. Om vi går tillbaka till det här att liksom, hur många poäng mer eller mindre man tog än förra säsongen, så tar United 17 poäng mer än förra säsongen. Och det är faktiskt bara Newcastle som tar fler poäng eller förbättrar sig i liksom samma poängnivå. De tog 22 poäng mer. Så det är positivt. Det är dessutom Erik ten Hags första säsong, och jag förväntar mig att det är någonting man kan bygga vidare på. Samtidigt är det liksom, i United är det oroligt, skulle jag säga. Det är den här oklara ägarsituationen som jag och många United-supportrar hade hoppats skulle vara liksom redan avklarad här innan vi liksom tog sommarlov. Men det är, vi sitter lite där och inte vet riktigt vad som händer med Glazers och de bud som har kommit in. Det skulle man vilja ha klart för sig. Jag förväntar väl att United kommer agera på transferfönstret också. Och nej, men ser vi fram emot nästa säsong. Jag tror, vi kan sitta och prata om det, är klart man vill att man ska vara med och utmana om titeln, men nästan oavsett vad som görs på transferfönstret från någon av våra klubbar eller någon annan klubb, så har jag väldigt svårt att se att inte City ska gå in som superstora favoriter även nästa år, tyvärr. Vi får se liksom vad allting landar i. Summerar man säsongen tycker jag United kan vara nöjda. Som sagt, är säsongen inte slut för United än. Skulle det vara så att man plockar Ligakuppen och FA-kuppen, slutar på en tredje plats Ten Hags första säsong, ja, men det måste man nog säga är riktigt bra. Hade någon gett mig det på förhand så hade jag tagit det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är väl lite så jag summerar. Sen måste tillbaka till det, Fredrik, för du har pratat om det förut där, att ni saknar nummer 7, nummer 8, nummer 9. Men
och nummer 10.
Det låter ju värre än vad det är. Ni får försöka hitta en ny James Milner. Det vill bara gå in på liksom valfritt ålderdomshem och liksom plocka någon gubbe. Och det är inte liksom Keita, ja, men då får du besöka sjukhuset som ligger bredvid och plocka in någon som knappt gör en enda match. Och Firmino, ja, förvisso liksom bra spelare, men han har ju heller inte varit någon liksom avgörande spelare i Liverpools trupp på senare tid, även om det är liksom en fantastisk fotbollsspelare. Så att det är inte era tre, fyra bästa spelare som har försvunnit.
Nej, men det säger också lite om vilka som saknas, kan jag tycka. Det är ju, alltså, vi tappar en Mané och där har Luis Diaz varit skadad. Firmino har ju varit kanske den viktigaste spelaren under Jürgen Klopps tid i Liverpool och har inte varit lika bra den här säsongen, verkligen. Jag nämnde Van Dijk och Fabinho, och där ska ju Firmino in. Han har inte alls varit lika bra och därför inte fått spela lika mycket. Och sen visst, Naby Keita är ju kanske Klopps största floppvärvning. Som inte alls blev den där Wijnaldum-typen som man tänkte att han skulle bli. James Milner är väl den av dem som lämnar liksom, som ändå är någon form av legend. Nu vet jag inte om det är klart att han går till Brighton. Det vore helt sjukt om jag tänkte att han skulle avrunda i Leeds. Men det kanske han inte är så sugen på. Han kanske tycker att han håller en säsong till i Premier League och vill slå ytterligare något rekord där. Men jag tänker i alla fall att det är lite signifikativt för att det behöver förstärkas. Och det behöver komma in kvalitet. Det behöver inte komma in spelare som plockar nummer 27 eller 23 eller sådär. Det kan man ju göra för att det är kul, men men det behövs värvningar där någon med självklarhet går in och säger jag ska ha nummer 7 eller jag ska ha nummer 10. Det är ändå de fyra tyngsta nummerna i fotboll, 7, 8, 9, 10. Och när en så stor klubb saknar, liksom det är vakant på alla fyra, det säger någonting om att det är lite stjärnlöst på ett mittfält framförallt. Så att, jag förväntar mig ju värvningen. Sen läste idag att Declan Rice var sugen på Arsenal och Kimmich ska väl till City. Det blir väl vad det blir. Men Klopp hittar säkert någon obskyr portugis eller någonting nere i Benfica. Skulle inte förvåna mig. Det har väl hänt förut.
Yes, vi ska kika in i FPL och vi börjar med Game Week 38. Stefan, du har redan nämnt där du landar till slut på en placering på 11k. Ta 52 poäng, totalt 2602 poäng. Gör det liksom template, dubbelbytet för alla som satt och väntade på nyheter. Haaland till Kane, Mitoma till Etze.
Ja. Jag var ju bara 6 pinnar ifrån topp 10k, så att jag kände väl inte att jag behövde sticka ut speciellt mycket. Och det är väl såklart surt. Jag har ju byggt upp Xhaka en hel del. Han går ju såklart och gör 2 baljor planenligt. I alla fall ett av målen skulle jag säga. Han fyllde på extremt mycket i djupet. Ödegård fick ta lite mer defensivt ansvar. Och det var väl lite så som jag läste det, men sen kollade jag även SS liksom, underliggande siffror. Han XG på 0,7, kunde och borde varit målskytt kan jag tycka. Salah har en i stolpen som jag bindlar över Kane. Ederson tappar ju såklart sin 0,85 plus, var på 3 bonus. Så det fanns, Trippiers självmål hjälpte ju inte mig i jakten heller. Så det fanns många liksom sätt som jag hade kunnat krypa in topp 10k. Det var ju målet. Så jag är egentligen inte missnöjd med byterna. Det var lite dåligt utfall på sina håll. Det var det här. Jag hade nog gjort samma sak igen på förhand.
Fredrik, du, jag vet inte om det hade att göra med din overall rank, men du gjorde ju lite tidigare byten.
Ja, det kan man inte säga.
Du väljer ju att behålla Haaland för att jag vet inte, du får berätta själv, men jag gissar att du kände att det spelar inte jättestor roll. Jag väljer att fokusera mer på familj och barn än att sitta och liksom lyssna på någon deadline stream.
Ja, nej, men lite sova hemma själv med 2 ungar eller skicka frugan till Steam Hotel på mors dag med svärmor. Sen var det live fotboll här hemma i fina Örebro och det var elitloppet och det var allt möjligt också som tog lite sådär fokus. Och jag gjorde mina 2 byten där strax före lunch, tryckte in Etze och Ödegård och var ganska nöjd med det. Jag tänkte att Etze hade vi alla hypat upp och där var man liksom inte själv och klivit in. Ödegård kändes, jag menar, ser man resultatet i efterhand när Arsenal bara vräker in mål, så tänker man det är helt omöjligt att han ska komma därifrån utan return. Men det är klart att han gör det, också lite signifikativt. Men ska jag vara helt ärlig, alltså jag kunde inte bry mig mindre egentligen. Jag såg ju nyheterna, det swishade förbi, jag hade väl någonstans ändå telefonen i handen och såg att det var liksom, hade jag haft en bättre overall rank så hade jag kunnat tagit -4 för att göra Haaland till Kane. Men ja. Nej, jag hade inte riktigt den sinnesnärvaron eller riktigt det orken. Jag tänkte att han kan lika gärna sitta kvar. Kan han få hoppa in och göra 2 baljor istället? Liksom. så att nej, och det landar liksom 34 poäng den här gameweeken. Det är ju, ja, som sagt, lika dåligt som säsongen i stort.
Ja, overall rank på 346 000. Det glömmer vi.
Det glömmer vi.
Rök McAllister och Grealish på mitten där när du plockade in Esse och Ödegård. Stefan, du och jag umgicks ju där när det var deadline. Du hade ju också tankar på att plocka ut McAllister, men sen kom ju de ryktena om att det är Mitoma som inleder bänk och McAllister startar. Och då plockade du Mitoma istället.
Ja. Där kanske man kunde varit mer offensiv och gått för en Xhaka som jag hade väldigt bra feeling för. Det är väl det som. Men det hade varit -4 och jag kände väl att det behövdes inte så mycket för att krypa in topp 10k. Så därav så spelade jag safe.
Ja, för egen del så får jag faktiskt högst poäng utav oss i podden den här gameweeken. Jag tar 64 poäng men tar en minus 4 så det är 60 netto. Totalt 2518 poäng och en overall rank på 121 000. Så klarar inte att ta mig in på topp 100k, vilket är lite en sån här skamgräns tycker jag. Men det blir tuffare och tuffare för varje år. Jag gjorde Haaland Kane och Mitoma Tese, precis som du Stefan, men för en minus 4 då. Och ja, det är lite surt. Hade man bara satt binden på Kane så hade man varit topp 100k. Men ja, ifs and buts. Och som sagt, Salah hade mycket väl kunnat komma iväg med mer poäng från den där matchen. Kollar man annars på liksom säsongen som har varit, så har jag sammanställt lite oss emellan. Kan väl konstatera att vi alla tar ganska lite minuspoäng. Fredrik, du brukar ju alltid ta minst minus. Och även om du tog minus tidigare än mig och Stefan den här säsongen.
Ja, precis. Så jag ledde ju där att ta minus.
Ja, men du går ju vinnande ut. 28 minuspoäng blir det över säsongen. Men sen är det liksom, vi ligger där efter varandra. Jag tar... Ta 32 och Stefan 36. Men det är noterbart för både mig och Stefan här. Vi tar våra första minuspoäng i Gameweek 20. Så att det, ja, därefter så fladdrar det till en del minuspoäng. Jag tyckte också att det var lite spännande som alltid att sammanställa kaptenspoängen, eftersom att det brukar vara där jag... Det fullständigt skiter sig för mig. Jag hade 630 kaptenspoäng, Fredrik 602 och Stefan kommer iväg med 686 poäng på sin kapten över säsongen. Och det är väl en del utav det går väl också härleda till triple captain, va Stefan? Du satte den på Rashford och jag och Fredrik satte den på Haaland där i typ den enda omgång då han inte drog till hattrick, om man ser till över två matcher.
Ja, det stämmer bra. Det stämmer bra. Men jag kommer ihåg det när ni drog på Haaland. Han var ju inte i bra form just då, vill jag minnas. För att vara Haaland, ja. Nej, men det var väl där efter VM och det hade inte, han hade inte riktigt taktat igång kanske. Han var ju, men det ska vi ju ha med oss, för vi har haft en del diskussioner om Haaland versus Kane. Det skiljer ju bara 9 poäng. Liksom på över säsong, och kollar vi efter VM så nu har inte jag räknat ihop det, men då tar Kane ganska mycket mer poäng än vad Haaland gör efter VM, ska man säga.
Vi kan ju till och med faktiskt konstatera att Kane tar mer poäng än Haaland om man bara liksom går från Game Week 2 fram till Game Week 38, eftersom Haaland outscorar han rätt rejält i Game Week 1. Det är rätt sjukt faktiskt.
Ja, men dock ska jag ändå sägas då, för precis som en av våra patrons påpekade i vårt fantastiska Patreon-community, att ja, det stämmer ju det ni säger nu, men Kane spelar 3406 minuter. Det är typ 89:50 på klockan varje match. Haaland spelar 2767.
För mig är det helt ointressant faktiskt. För att det vet man ju, det får man ju av Kane. Det vet vi också inför säsongen, att det får man absolut inte av Haaland. Jag tycker vi fick fler minuter av Haaland den här säsongen än vad jag hade förväntat mig ändå. Så att
Jag hade nog förväntat mig någon ankel på Kane som hade rykt, som hade hållit honom borta lite. Nu har han ju hållit sig skadefri hela säsongen.
Och jag hade förväntat mig muskelskador på Haaland.
Ja, fair enough. Han har ju ändå matchats mindre i ligan så.
Ja, han har bytts ut, men han har ju startat stort sett varenda omgång. Vi höll ju på att prata om att när ska den här rotationen komma? Det kommer någon här liksom, när ligan var säkrad liksom. Ja. Men annars så, nej. Jag tycker det är rätt intressant att man liksom har sett till att kaptenen på Haaland. Och sen så liksom out-kaptenen, alltså man hade kaptenat Haaland i Game Week 1 och så Kane i övriga Game Weeks. Det hade varit rätt fint faktiskt att summera kaptenspoängen då.
Ja, jag håller med. Haaland missar ju tre Game Weeks helt och hållet. Men i övrigt så är det liksom tre, vad hade man fått in från bänken de tre omgångarna, det vet man inte. Men det är inte så att man hade räknat med några monsterpoäng. I alla fall kan jag tro. Och det hade varit intressant att ha den sammanräkningen före och efter VM, för att jag vet att Haaland, kollar man bara på hans höstsäsong så var det ju något helt sjukt vad han gjorde mål. Det var ju liksom, ja men det var ju det här mot 17-23 pinnar mot United där på hösten. Ja. Ja nej, jag tror att det skiljer ganska mycket faktiskt mellan Haaland och Kane efter VM.
Ja. Sen så kollar jag en liten kul grej jag fick fram här. Man kan se hur många spelare man haft från respektive lag under säsongen. Stefan, det är ett lag du inte har ägt en enda spelare från under säsongen. Vet du vilket lag det är?
Fan, nu har jag inte ligan framför mig här. Vem kan det som inte ägt någon? Jag har ju haft Everton-gubbar. Jag har haft Solanke. Har jag haft någon Forest-gubbe? Nej, jag säger Forest ändå.
Det är Tokyo Mbom Southampton. Jag har inte heller haft någon från Southampton. Fredrik har varit ännu hårdare än så. Det är faktiskt tre klubbar. Southampton är en av dem. Kan du plocka de andra? Lite oväntat ändå.
Ja, Forest Level var en av dem i så fall.
Ja, det är det.
Sen blir det ju klurigare alltså. Vad kan det mer vara för...
Du har rekat spelare från det här laget vid upprepade gånger kan jag säga.
Frågan är om jag varit in och tassat någonting på Everton. Jo, men det var jag hade i de där jävla backen i början där. Jag har nog aldrig haft någon i West Ham.
Det stämmer.
Precis, för Cresswell var ju skadad där i början. Och sen så Bowen har jag varit inne och petat på.
Ja, det är lite spännande. En annan sak som, man blir ju lite så här knäckt när man kollar på det här. Men jag ser ju så här sjuka grejer. Alltså lite så här highs and lows från en säsong. Jag har kollat, vet ni hur många straffmissar jag har från mina spelare den här säsongen?
Fem i alla fall.
Fyra stycken.
Fyra. Det är tung alltså.
Stefan har en. Och du har tre. Så att det är lite kul att kolla det. Man kan se hur många räddade man har haft på sin målvakt. Och där sticker ju såklart Fredrik ut med sina två räddade straffar. Minst de.
Jason Steele vill jag minnas på en benchpost.
Ja.
Den glömmer man inte, nästan i klass med Fosters som jag hade förra året på en benchboost också. För att jag satt och snackade med fantasy-rektorn om att han också plockade in. Det är gamla fina FPL-minnen, det är de man får rota fram när de nya siffrorna är för dåliga. Men nej, straffräddningar är ju fina, de har man ju en soft spot för helt klart.
Jag vet när Alex hade sin i alla fall.
Nej, jag hade min straffräddning, ja, det var ju på De Gea.
Ja.
Nej, det är Game Week 38.
Just det.
Det är också helt sjukt att man får en straffräddning på De Gea. Man hade ju redan räknat ner. Det var skönt att det var Mitrovic som ställde sig vid straffpunkten. För det vill, jag tror inte det är någon som har missat fyra straffar på en säsong innan. Han har inget bra strafffacit den här säsongen. Annars då, har ni några så här highs and lows från säsongen? Jag har ju det tydligaste någonsin på Glenn-eventet nere i Göteborg.
När allt liksom, faller.
Allt skiter sig för gamla. När liksom alla servrar ger upp och man inte kan göra byten. Och jag sitter med binden på Cancelo. Eller... Jag lyckas ju få till. Jag vet inte när deadline är slut, så har jag ingen aning om det jag gått igenom. Jag kunde inte göra något byte, vilket jag var vansinnig på. Och jag trodde inte jag kunde ändra kapten. Men kaptensbytet hade såklart gått igenom till Cancelo. Och så kommer det röda kortet tidigt i första halvlek. Ett rött som jag tycker dessutom är helt felaktigt. Och sen så var det rätt på spriten.
Det var ju, för den som inte var där Alex, så var det ju någonting speciellt att bevittna. Först satt du och jag livepoddade i Sveriges minsta kontor till lika genomgång in till personaltoaletten. Och när vi hade gjort klart det och kom ut sen, när det började närma sig deadline, och allt faller och du försöker få ner appen, för ingen la sig inom fan av appen. Man ska ju säga att ni som jobbar med appen, jag fattar faktiskt inte vad ni ser i den. Utan jag jobbar ju i webbläsaren i telefonen, tycker det funkar mycket bättre. Men, så ingen av oss hade ju ens appen nedladdad. Och så var man tvungen att dra ner den och in här. Det var smått panik. Så ett tag så lämnar ju du bara gick ut.
Ja, men det, man är på ett sådär lyssnarevent. Folk kommer fram och vill snacka med en. Så här, börjar närmast ställa. Så här, inte nu, jag måste bara härifrån. Ut och liksom få lite syre och skrika. Nej, jag var så jävla arg. Det är nog en av mina värsta stunder liksom i FPL sen jag började spela. Helt galet. Har ni kanske, det är svårt att slå mig på fingrarna där med något värre, men har ni något sånt minne från säsongen som har varit, som antingen positivt eller negativt?
Ja, men personligen så triple captain på Rashford, det satt ju som ett smäck i Game Week 22. Och annars var det väl liksom det som vi även tipsade våra lyssnare om, att dra wildcard i Game Week 26 som gjorde att min säsong förändrades till det bättre, med åtta raka gröna pilar efter det, och liksom gjorde att jag fick läge på att hugga på topp 10K den här säsongen.
Ja. Fredrik, ångrar du att du inte hakat på den?
Med utfallet sådär, men jag tyckte inte mitt lag var riktigt uppbyggt för det, och jag har en ganska tydlig egen liksom sådär moment. Det är Game Week 34. Då landade jag på 143 poäng den gameweeken. Och i matchminut 98 så sitter jag på 157 poäng. Och när man är med i en del sådana här cashligor som vi är, så är det en hel del av dem som har avsatt 10% av potten till den med högst score i en gameweek. Ja, men vi vet ju bara i Glenligan till exempel, så är det ju typ 7 500 på Elgiganten. Det hade trillat in rätt många dineros på kontot om de där 157 poängen hade stått sig. Kanske, vad vet jag, det kanske att någon sjuk jävel med ännu mer poäng. Det kändes så i alla fall. För jag har en del ligor där jag typ delade säsongsvinsten på 143 poäng. Och det är ju jättebra i efterhand, men 157 i 98 minuten med 6 övertidsminuter. Och så blir det en jävla straff. Och så ironiskt nog så är det liksom gör att United torskar. Så att, ja, det var liksom... Det var ju ödets ironi på något vis. Men för mig är det är mitt allt skiter sig för Ghana moment från den här säsongen, helt klart.
Ja, herregud. Folk som har nog mest minnen från highs den här säsongen, det är om vi kikar in vilka som hamnar högt upp i ligatoppen. Och om vi börjar med vår poddliga, så stort grattis till alla som lyckas ta sig in på prisbordet där. Det var ju pris till topp 10. Och ni som har kommit topp 10 får jättegärna höra av sig. Jag har börjat försöka söka några av vinnarna. Och då är det lite enklare med folk som inte heter Anders Andersson eller sådär. Till exempel Dominik Strandqvist som plockar hem poddligan på hela 2687 poäng. Var ju enkel att få tag på. Men det är några stycken där som fortfarande inte fått tag i, så ni får jättegärna höra av er till oss, antingen på Facebook eller mail funkar ju också. svenskafpl@gmail.com heter vi där. Men Dominik, han gick ju plocka hem det. Det var ju ett presentkort från Olka Sportresor på 5000 kronor som var liksom huvudpriset. Sen så är det även våra vänner på Glenn Sports Bar som skänker presentkort på värde på ungefär 750 spänn på burgare och bärs och shuffleboard och så. Och sen så är det väl också ett merchpaket som jag vet att jag skickar iväg till Dominik här, om det var tidigare idag. Så från Netshirt köper man ju vår merch. Annars så har vi ju fina priser från övriga partners. Vi har spelade ut några presentkort från unisportstore.se på 1000 kronor styck. Vi har presentkort på 500 kronor hos nakata.se. Och då har jag väl nämnt alla våra partners förutom Superclub som är med och ger månadspriser. Och maj månad så var det Tobias Ronnerfors som plockar hem det. 361 poäng tog han i maj, vilket är riktigt imponerande. Jag vet att han nyttjade lite chips här i slutet när många hade bränt av dem. Han gick ju faktiskt och vann månadspriset i Glenligan dessutom, och det är inte så tokigt. Han får åka till Liverpool tillsammans med en kompis, flygboende, matchbiljetter för att se Everton här framöver. Och dessutom då ett superklubbspel till honom. Men topp 10 som vinner priser i poddligan, utöver Dominik, så har vi Edvin Strömberg på andra platsen. Vi har Love Olsson Wahlström på tredje platsen, Daniel Mikic på fjärde platsen, Oskar Harjuma på femte platsen, Macke Danielsson sexa, Martin Jansson sjua, Mikael Johansson åtta, Joel Erkas nia och Johan Nordeus tia. Riktigt starkt jobbat utav er. Och som sagt, hör gärna av er så vi kan lösa priserna. Vi har ju även ligan tillsammans med Glenn. Och den plockar ju Dominik hem också. Så han ska ju välja något schysst resmål och dra iväg och kolla som vi i podden kommer haka på tillsammans med grabbarna i Glenn och så en polare till Dominik. Han är Liverpool-supporter, Fredrik. Har du förhoppningar om att få dra till Liverpool?
Ja, men det har man alltid, tänkte jag säga. Och nu har jag inte varit där den här säsongen och det passade väl bra. Hoppas gör man en bättre säsong nästa säsong. Och nej, jag åker gärna till Liverpool. Det är, och gärna till England överhuvudtaget, kolla fotboll. Det finns inte så mycket bättre. Alltså. Så kanske det går lite rykten om att det blir någon annanstans. Whatever it may be, känner jag att de här vinnarresorna är ju helt otroliga. Milano var grymt. Så att vi, oavsett var det bär så ser jag väldigt mycket fram emot det. Till hösten här kunna liksom sätta spanen. Vi är ett ganska stort gäng som drar iväg också. Så att det är någonting att se fram emot för Dominik. Och vem han nu ska bjuda med sig. Det är väl nog många polare. Tänker mig att ha trillat in en del.
Tror att det är brorsan som ska haka på. Jag tror att det redan är bestämt.
Ja, vad skönt att det redan var som hände. Det är lite som att vinna på lotto där det börjar höra av sig gamla släktingar och grejer. Men vad skönt, vad skoj. Det ska bli jättekul att åka på en resa med vinnaren. Det är alltid roligt att liksom, kunna snacka lite FPL med den som var bäst i hela Glenligan och fjärde bäst i Sverige. Det ser vi verkligen fram emot.
Och som sagt, där ni som missade att vara med i Glenligan förra året får ju en ny chans här till nästa säsong. Och det är väl både poddligan och Glenligan. Poddligan har ju varit öppen för att hoppa med i alla fall ett tag in på säsongen. Sen stänger vi den, vi brukar göra det vid första landslagsuppehållet eller något sånt. Men Glenligan stängs ju i och med Game Week 1. Så den får man liksom inte missa och hoppa med i. Det är priser varje Game Week, det är resor som tävlas ut varje månad. Och sen som sagt det här stora huvudpriset då. Dessutom är man med och skänker pengar till Barncancerfonden. Och som sagt, vi ska väl över 100 000 den här säsongen. Det måste vara målet.
Ja, verkligen. Det blev väl strax över 80 000 säsongen som var här, ska vi säga. Så stort tack till alla er som var med och löste den stora feta checken.
Ska vi säga det, vi hade ju lite kupper och sånt också. Så det var väl Victor Landin som plockade hem poddkuppen och vann pris där. Vi har ju en liga för våra patrons också, så Mikael Johansson gick och plockade hem och han får en plats med på poddresan nästa säsong bland annat. Så att, vi får se vart den går. Spelschemat släpps ju här i mitten på juni och då börjar ju planeringen för nästa säsong. Vi har lite tankar, men vi håller lite på dem tills vi vet mer, och spelschemat är släppt i alla fall. Stort grattis till er. Det var ligorna. Ska vi gå in i någon form av säsongssummering 22-23, där man kollar lite på årets FPL-spelare, vilka var det som tog mest poäng, vad har vi för besvikelser och lite sånt där, se om det är något ni vill skjuta in. Men jag tänker att enklast är väl att börja lite på från respektive position, vilka spelare var det som imponerade mest, och är det spelare som kanske kan vara intressant att nästa år, eller vad vi tror om det, vad säger ni om det?
Shoot.
Det låter bra.
På målvaktssidan, det kanske är den minst intressanta grejen att kika på. Men det är ju Raya i Brentford som går och plockar mest poäng med sina 166 pinnar. Målvakter, det skiljer ju ganska lite mellan dem poängmässigt. Brukar ju göra det. Så länge man inte väljer Ederson, eller vad säger du, Stefan?
Ja, det är ju också en stor anledning till att jag missat topp 10K. Hade ju kunnat dra i minus 4 i precis vilken vecka som helst, så hade jag varit topp 10K istället för att ha den jävla Ederson i kassan.
Ja, det är ju liksom, om man ska utse någon pokal för liksom årets trollspelare, så är han ju verkligen. Han passade bra in i snegungan, tycker jag.
Ja, alltså det är Luka Ding gånger två. Det är ju fan aldrig mer att jag ska ha Ederson i fantasy.
Jag kollar på det.
Spelar ingen roll om man har fyra matcher en jävla game week. Jag ska inte ha han ändå.
121 poäng blev det för Ederson. Och points per match blev 3,5. Jämfört då med de allra bästa. Så Raya och Alisson snittar 4,4 per match. Så att det låter som att det var en poäng per match. Men ja, det är 38 poäng över en säsong. Men
det var ju även att de här dubbelveckorna när man plockade in för, då blev han ju ändå outscorad av Raya som hade en match och Kepa som hade en match. Så det var ju liksom bara pengar, eller poäng och pengar och byten i sjön helt enkelt.
Faktiskt den målvakt som hade bäst points per match är faktiskt Henderson som var utlånad till Forest. Men han missade ju halva säsongen på grund av skada. Men får vi se vad som händer där. Han ska väl tillbaka till United. Men ja, jag vet inte. Det är lite osäkert där. De Geas kontrakt går ut i sommar. Och han har ju en sjäkla lön som United inte alls är intresserad av. Så de har ju gett han något kontraktserbjudande där de i stort sett halverar hans lön som han inte riktigt vill skriva på. Så att United kikar lite på målvaktsalternativ. Jag vet inte om Henderson skulle kunna vara ett, eller om det ska köpas in någon. Det får vi väl se.
Det ryktas om någon Raya, va? Gör det inte det?
Ja, det är Manchester United supporter och silly season. Det är ju, alltså, det mest vidriga som finns. Det ryktas ju om exakt varenda jävla målvakt i hela världen. Känns som, precis som på övriga positioner också. Jag ger inte så mycket för dem där. Men Brentford har väl tagit in, jag tror de har värvat en, gjort klart med en ny målvakt faktiskt. Så att Raya ska väl säkert röra på sig. Det är en duktig målvakt. Och jag skulle tro att Ten Hag vill ha någon som är bättre på fötterna än vad det sker. Och också liksom lite mer kan äga sitt straffområde. Det sker är ju en fantastisk linjemålvakt. Och har ju stått oerhört länge i Manchester United och gjort väldigt många matcher där. Men hans straffområdes närvaro är väl sådär. Kan jag tycka. Finns väl inte så mycket att säga om målvakterna. En målvakt som inte liksom letar sig in i liksom topppoängen, det är ju Raya, Alisson, David Gea är de tre målvakter som tar mest poäng. Men där ska väl även Stil skjutas in. Han ligger ju på ungefär samma poängsnitt som de här målvakterna vi nämner. Men han tog ju Sanchez plats här mot slutet. Och vi förväntar väl oss att De Zerbi kommer liksom fortsätta med Stil. Och han har ju gjort det bra. Mm. Sen är han ju var lite upprisad till nästa säsong. Så att det finns inte så mycket anledning att prata om vilka målvakter man kikar mot nästa säsong. Det behövs komma någon prissättning. De gjorde ju faktiskt för första säsongen en liten förbättring. Där de sänkte priset på toppmålvakterna, eller målvakterna i topplagen, i Alisson och Ederson hoppar väl ner 0,5 mot vad de brukar vara på. De skulle gärna få fortsätta. Stefan, vad tycker du är en rimlig prissättning på Ederson? Vad ska han kosta för att locka dig här till Game Week 1 för nästa säsong?
3,5 kanske.
Ja, vi får se där. Jag hoppas att de fortsätter att prisa ner dem lite grann faktiskt. Sen så ska man säga det, Alisson, jag vet inte, jag tror jag skulle sätta honom om jag skulle, jag har inte plockat ut något årets lag, då pratar jag inte fantasymässigt utan ett årets lag, så tror jag faktiskt att jag skulle sätta Alisson där. Jag tror att han är faktiskt en av de stora anledningarna till att ni ändå kommer femma och får spela i Europa överhuvudtaget.
Ja, men det är överlägset vår bästa spelare. Och jag har sett en del såna här, ja, men, så kallade pundits eller experter som har tagit ut lag. Och jag såg honom någon så här säsongsflopp 11 och det var det mest sjuka jag någonsin sett. Jag tycker att han har varit... Ja, jag håller med. Jag tycker att han har varit Liverpools bästa spelare. Och ja, summerar man målvakten, det är bara De Gea tror jag som håller fler nollor. Men De Gea har ju gjort en del tavlor också. Så att, nej, Alisson är ju säsongens målvakt för min del i Premier League.
Mm. Kikar vi in på försvarare så tycker jag det finns ganska tydligt vem som är årets försvarare. Alltså FBL-mässigt definitivt, men kanske också för liksom hela, alltså om man kollar fotbollsmässigt. Trippier sticker ju ut något enormt. 198 poäng tar han den här säsongen. Och det är ju dels med hans offensiva poäng och hur bra han liksom samlar åt sig bonus. Men också Newcastle sätt att liksom hålla nollor, framförallt första halvan av säsongen och på hemmaplan. Summerar man liksom de försvarare som tar mest poäng, så alla fyra Newcastle-försvarare är liksom topp 9 av alla försvarare i hela spelet. Men Trippier med sina 198 är såklart liksom etta där. Sen har vi Ben White faktiskt som delar tillsammans med Trent därefter. 156 poäng tar de. Stefan, såg du Ben White komma som den försvarare som tar näst mest poäng inför säsongen?
Nej, det gjorde jag inte riktigt. Men han har fått en del offensiva returns och sen väldigt bra på bonuspoängen och varit skadefri hela säsongen. Så att, det ligger väl till grunden där. Sen annars är det väl snarare liksom, och jag tycker det är en besvikelse när man kollar på försvars staplarna generellt. Liksom. Trippier absolut, men man förväntar ju sig att han ska ha konkurrens där uppe runt 200-strecket och då kanske framförallt från Liverpool. Men sen får man leta långt ner efter Chelseas ytterbackar också som vi alla var sugna på i början av säsongen. Så att, här tror jag att det kommer se rätt annorlunda ut nästkommande säsong om jag ska vara ärlig.
Mm. Jag vet när vi pratade i början så här, att men nu kanske är läge att gå på liksom premiumförsvararna. Och det har vi sagt många år. Och ofta så har man bara krypit tillbaka att nej, man ska inte göra det. Men det kändes som att det skulle vara intressant. Du pratar om Chelsea-försvararna som vi hittar långt ner. Jag kollar på City-försvararna. Stones är den som tar mest poäng. Han har varit skadad mest hela tiden. Det här mot slutet var han ju hel. Men han plockar 93 poäng. Och det är 32 bäst av alla. Han har samma poäng som Robinson i Fulham och Mitchell i Palace. Så man hade väl förväntat sig att Cancelo skulle finnas där. Men han vinkar vi av här mitt i säsong. Och ja, det är jäkligt oklart skulle jag säga. Jag tror få som hade gissat att Ben White och Ben Mi skulle ligga liksom topp 5 på de som plockar mest poäng över säsong när vi satte igång till exempel. Och även om Trent plockade 156 poäng, så även där hade man ju liksom betydligt högre förhoppningar om poäng, måste jag säga. Eller vad säger du, Fredrik?
Ja, men med två säsonger i alla fall tidigare över 200 poäng så ska han ju vara uppåt 180-190 för att det ska vara någon form av godkänd FBL-säsong. Det är ju nu framåt slutet som det har ordnat till sig lite och kommit lite offensiva returns. Men ja, vi får se. Det kommer hända mycket i sommaren och ja, kanske är det nästa år som det är premiumbackarna. Jag vet inte. Många av de här premiumbackarna har ju en tendens att gå sönder. Mm. Är ju känslan. De är sjukt sköra i baksidorna. Och ja, det är det Reece James jag tänker på. För Chilwells del är det kanske med knäna som spökar. Men det känns som att de, och det kanske är just för att de är i många fall ytterbackar. De har mycket maxlöpningar jämfört med kanske en innermittfältare på ett annat sätt. Eller en mittback för den delen. Så det är väl kanske finns någon kausalitet däremellan, vad vet jag. Men känslan är ju att de är skadade titt som tätt. Och det är väl därför de inte har det. Sen har de inte varit jättebra i år heller. Liksom. Men som Reece James har inte ens fått chansen. Och liksom spelat till sen bra. Sen i de få matcherna han fick chansen så tog han den ju inte. Chilwell kanske ännu mer att han inte har fått chansen utan han har varit skadad. Så att jag tänker att vi inte får döma dem för hårt heller, utan förhoppningsvis kan de, eller förhoppningsvis, men jo, men ur ett rent FPL-perspektiv så gillar vi ju backar som tar mycket poäng. Och nu var väl Pochettino klar för Chelsea, presenterad och sådär. Ja, han har ju lyckats förut och få spelare att prestera. Så att, det blir ju spännande ur ett FPL-perspektiv att följa säsongens stora besvikelse som lag, Chelsea. Och det finns ju en inneboende potential som är helt sjuk där. Och just prissättningen, vi ska inte spekulera för mycket, men det är klart att jag har ju svårt att se att de kommer att prisa upp Chelsea-tillgångarna. Det kan de inte göra efter den här säsongen. Och skulle de få lite snurr och lite flyt på det, då skulle Chelsea nästa säsong rent hypotetiskt kunna vara årets Arsenal, där det är jättemycket underprisade mittfältare till exempel.
Det känns som ett minfält att kliva in i till Game Week 1 dock.
Det
känns
ja, nej, det kommer man inte göra. Men nej, det skulle kunna bli om Pochettino får riktig ordning på den då.
Ja, absolut. Nej, men kollar man på både Chilwell och James och liksom tänker att de har missat mycket på grund av skador. Men även om man går in och kollar points per match så liksom ligger de ganska långt ner. Och liksom både Thiago Silva och Koulibaly ligger faktiskt före dem. Om man kollar points per match. Och de har inte gjort kanonsäsonger de heller på något sätt. Så att, det är en besvikelse tycker jag på försvarssidan.
Verkligen. Och Andy Robertson ska ju inte heller komma undan skåpa av sleven.
Nej, det ska han inte. Vad vill du säga, Stefan?
Nej, men lite kring Trent där. Han var ju också liksom en überbesvikelse ända tills han ändrade position mot Arsenal och snickade upp och liksom delade andra plats på försvarssidan. Men håller man bara från den punkten när han flyttade upp som mittfältare där, så ja, men därifrån så måste han ha varit den som har tagit mest poäng, känns det spontant som. Så att ja, det blir också intressant vad de prissätter Trent nästa säsong.
Ja, alltså gör de så att, alltså egentligen, det är så här, vi ska prata lite om nästa säsong. Men Trent är en sån spelare som jag absolut ser mig starta med nästa säsong. Nästan oavsett hur de prisar dem. Jag har svårt att se att de kommer prisa upp honom. Han startar väl på 7,5 i år. Och jag tror inte de prisar upp honom. Frågan är om de till och med sänker honom. Jag hoppas inte det. För att han ska vara 7,5 försvarare. Jag tror att vi kommer se ett Liverpool som dels håller fler nollor nästa år och en trend som förmodligen kommer åtminstone matcha den här offensiva utdelningen han stod för den här säsongen. Så att jag tror han kommer vara närmare 200 poäng nästa år. Jag känner mig ganska trygg med det. Vad tänker du, Stefan, om prissättning på Trent? Och är det någon spelare som du också tror kommer prestera bättre nästa säsong?
Ja, men det tror jag kommer han oavsett. För att som sagt, det är inte säkert att han kommer spela Europa League-matcherna. Kanske hela tiden utvilad till ligan på hösten. Och sen liksom, nu, han har ju spelat för få matcher i den där rollen. Så att han kommer ju vara försvarare. Jag undrar hur det blir med Stones där. Egentligen om han kommer bli omklassificerad som mittfältare.
Det tror jag inte.
Jag vet inte hur mycket han spelade totalt sett. Men han spelade ju väldigt mycket mittfältare på slutet i alla fall.
Ja, men jag tror ingen av dem kommer vara omklassificerade. Vi får väl se. Men som Trent till exempel, han har ju dessutom en utgångsposition som ytterback. Det är ju att han går in och liksom byter position. Så att, ja, jag vet inte. Men jag har svårt att se att de ska klassa om varken Trent eller Stones.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På mitten, den mittfältare som tar mest poäng även i år trots en total fiaskosäsong är Mohamed Salah. 239 poäng, så det är ju långt ifrån hans rekordår, men det är fortfarande en bra poängskörd. Ser man points per match så är det 6,3 per match. Det är inte kattpiss på något sätt.
Nej, det är bara vad blev det, 19 plus 11 eller vad blev det i bara rena stats, och sen kan du säkert lägga till någon ytterligare en fantasy assist kanske. Det är ju imponerande. Hur prissätter de honom nästa säsong? Det är gentemot en Håland också. Det blir ju intressant, för sticker de iväg för mycket då kommer det liksom att äta ganska mycket av budgeten. Och då har vi också en Harry Kane som vi har varit inne på tidigare. Ja, det där kan bli ett sjöslag. Folk ska få in de tre, då är liksom halva budgeten borta nästan.
Ja, men det hoppas jag, att det ska vara jäkligt svårt att få in de tre.
Absolut.
Men jag tror inte de kommer höja upp Sala. Det är bara spekulation. Jag tror han startar på 12,5 va?
Mm.
Förra säsongen. Ja, det är väl troligt att han kan ligga kvar där. Haaland lär väl höjas upp, och sen får vi se om Kane är kvar i Spurs. Eller om han har bytt engelsk klubb eller bytt klubb helt. Det kommer ju också påverka priset om man spelar i Spurs. Eller om man byter klubb i England, så är det väl framförallt United det har pratats om. Svårt att se att Levy kommer liksom spela, oavsett bud, släppa honom till United. Men i så fall, går han till United kommer ju definitivt prisas upp. Men han borde ju stiga till och med i det här klappusla Spurs. Haaland bör ju stiga i pris. Han var ju för billig redan, ja, det som det var. Men sen brukar de också vara försiktiga med första säsonger. Frågan är hur mycket de höjer upp honom. Det kan nog bli rätt mycket.
13.
Ja, alltså, jag tror han kommer vara dyrare. Det är min känsla. Men vi var på mittfältare, Salah som sagt, 239 poäng tar han. Därefter, Stefan, hittar vi en Ödegård på 212 poäng som också gör en helt briljant säsong. Och jag vet inte om ni har haft någon utsett årets spelare i Arsenal, men det måste väl blivit Ödegård den här säsongen.
Ja, sett över hela säsongen så blir det nog det. Saliba hade kanske kunnat vara ett alternativ, men han har ju varit borta alldeles för länge på slutet. Och söka tappa formen rätt rejält på slutet. Så att, nej, det är nog den spelaren. Men det är ett koppel av spelare där, och alla är billiga i både Ödegård, Saka, Martinelli och Rashford. Det är väl bland dem som jag tycker att säsongens mittfältare ligger, sett till att Salah ändå kostar liksom 12,5-13 miljoner.
Jag håller helt med.
Så fick man de här spelarna för mellan 6 och 8 miljoner istället, och de är inte långt ifrån att matcha en Mohamed Salah.
Men det konstaterar vi väl redan innan säsongen drog igång också, att liksom prissättningarna här, alltså prissättningen på Martinelli var ju helt galen. Saka var vi också inne på, även fast han var upprisad, ja, av de här så var ju han den dyraste. Men att även där var kanske lite lågt. Och Rashford var ju också sådär. Men konstigt, jag tror de hade lite lurigt sätta prissättning på honom. Med hans off-season där som var helt. Jag vet inte. Visst startar vi allihopa säsongen med Rashford och Martinelli väl?
Ja, jag tror det. Men Rashford han var väl inte speciellt bra första delen av säsongen. Han kom väl igång framförallt efter VM.
Mm. Ja, inte så bra är väl. Vet jag inte. Men han hade ju en fin säsong. Men det var ju ett tag där inne då han liksom var inne i sånt stim. Så att, ja, ingenting liksom kunde kunde stoppa honom.
Ja, men innan VM så blankade han sjukt många matcher. Så att det var en match mot Arsenal som stack ut. I övrigt så var det mest blanks innan VM. Ja. Så det var framförallt efter VM som han taktade igång ordentligt.
Mm. Ja, här kommer vi få se värdeökningar kan jag säga. Både Ödegård, Rashford, Saka, Martinelli. Det känner jag mig väldigt, väldigt trygg med. Få se, så här känns det ju varje gång när man avslutar säsongen. Att de kommer höja allting och hur ska man få råd med ett lag. Men, eller hur Stefan, vi kommer se värdeökningar här.
Det kommer vi garanterat göra. Sen någonting jag noterar är ju Brighton var ju det andra liksom, utropstecknet. Mm. Men när man kollar på poängskörden så är det Pascal Gross som tar mest poäng. Det är lite oväntat. Och sen är det faktiskt en Solly March som ligger två år. Så får man gå ganska långt ner innan man hittar McAllister och Mitoma. De tar ju runt 140 poäng. Så, men det blir... Dels så kommer Brighton bli sönderköpta och sen får vi se vad de prisar Brighton mittfältarna som var så populära på slutet här till. Det var väl mest att de var så budgetvänliga som gjorde att alla hade dem här i år.
Man ska säga det att Mitoma gjorde sin första 90 minuter i Game Week 17. Så att han har väl lite Game Weeks att falla tillbaka på. Skulle han få en hel säsong?
Jag tänkte säga att det är en liten missuppfattning. För kollar man points per match så är faktiskt både Gross och March bättre än Mitoma. Även där när man kollar points per match. Så March tar 4,5 per match och Mitoma 4,2 och Gross där mitt emellan. Så att
men det är inte det är alltså du får ju göra ett inhopp på en minut så räknas det som en match. Så att
absolut.
Det är klart att det är bättre att vara startspelare.
Ja.
Han kom ju lite från ingenstans. Det var ju ingen av oss som hade hört talas om honom innan säsongen började.
Nej, verkligen inte.
De ska också bespänna sig i prissättningen. Hur fan ska de prissätta Brighton-fältarna? 6,5, 7, 7,5.
Ja, och du vet det.
7,5 dyrt.
Ja, men det är lurigt alltså. Och sen får vi se som sagt vad som händer på transferfönstret. Vi förväntar väl oss att McAllister försvinner. Kanske även Caicedo. Det där är lurigt. Dessutom ska de utspela i Europa och börja dubbla. Förvisso Europa League och sådär. Men för en klubb som Brighton så kommer det att påverka. Men jag tycker det är intressant mycket med prisen. Det är samma Newcastle. Spelarna och framförallt försvararna, hur de ska prissättas. De kommer också behöva stiga i värde och de ska utspela Champions League. Ja, det här kommer vi behöva prata upp inför nästa säsong.
Det finns i alla fall en spelare som vi vet med 100% säkerhet att de kommer att sänka i pris. Och det är att Jong-min Son kommer inte kosta 12 miljoner med 152 poäng. Det vågar jag lova att han inte kommer att göra. Frågan är bara hur mycket de har balls att sänka honom. Hoppas att de har mer chojones än vad jag tror att de har. För att det är så tråkigt när spelare är alldeles för utprisade och för dyra. Tyckte han var redan innan liksom, på 12 miljoner. Ja, men vi var inne på det under säsongen. Han har varit dyrare än Kane. Det har ju nästan varit ett skämt. Liksom. Ja. Han har ju gjort en väldigt dålig säsong också. Kanske säsongens mest felprisade spelare.
Mm. Ja.
Det till prestation.
I alla fall säsongens största flopp på mittfältet. Det kan väl slå fast.
Ja, lite, verkligen.
Lite perspektiv. Så Bowen, han blev ju upprisad till 8,5. Va? Och då gjorde han 206 poäng. Så att det är väl ett bra riktmärke för alla de där Arsenal-fältarna. Och Rashford som ligger runt 200. Vart de kan hamna nästa säsong i alla fall.
Så att sen får man skjuta in att man spelar i Arsenal och United gör att priserna bör sättas lite högre än på en spelare som Bowen, tänker jag. Men ja, vi får se. Det var ju konstigt det där. De prisade ju så jäkla många mittfältare 8,0, det vet jag vi pratade om när vi satte igång. Och sen så fick Bowen 8,5 av någon konstig anledning. Jag kunde liksom inte se vad det berodde på. Men Man undrar, man skulle vilja vara med när de prissätter, och för att ibland brukar de vara riktigt, riktigt snett på det.
Kan man, till säsongens flopp kan man kasta in en Mason Mount som tog 72 pinnar. Det är faktiskt lite sämre än Song, där.
Ja.
Men när jag tänker på 8,0 fältare så kom hans namn upp i minnet. Ja. Han faktiskt var där när säsongen drog igång.
Verkligen. På forwardsidan så är det ju Haaland och Kane som är liksom en klass för sig. Haaland 272 poäng sin debutsäsong i Premier League, snittar 7,8 poäng per match. Kane 263 poäng. Och sen får man hoppa ner till speltorskan Ivan Toney, 182 poäng tar han. Ja, där är också en sån där. Han kommer ju stiga hur mycket i värde som helst nästa säsong, skulle jag tro. Det är ju ingen som kommer starta med honom, han är ju avstängd. Men sen så lär ju folk byta in honom. Vi får se hur han prissätts. Han behöver ju prissättas så som om han skulle vara tillgänglig i Game Week 1. För att prissätter de honom jättebilligt, då kommer ju alla plocka in honom när han väl är åter. Eller vad tänker jag fel här, Stefan?
Nej, det borde väl vara rimligast att prissätta honom som att han vore tillgänglig med de preferenserna, för att det blir väldigt konstigt annars, kan jag tycka. Sen kan väl jag tro att det kan vara rätt svårt att komma tillbaka och hitta form när man har varit avstängd så pass länge, så att jag förväntar mig inte att han bara öser in mål första månaden när han är tillbaka i spel sen.
Nej. Bakom Haaland och Kane är det ju som sagt Toney, följt utav Watkins, Wilson och Mbeumo som letar sig in på en sjätte plats. Så att både Toney och Mbeumo är med där i topp 6. Det säger ändå någonting om Brentford.
Ja, och om övriga anfallare.
Ja, kanske lite så.
Men Ollie Watkins tycker jag väl ska nämnas, för att han under Emery fick en jäkla spurt där. Han bör prisas upp rent spontant. Skulle nog kunna pusha 200-strecket om Villa fortsätter utvecklas i rätt riktning.
Ja, jo, verkligen. Får vi se här också. United är ett sånt lag som söker efter en anfallare. Så se vem som kommer in där. Har ju inte så många anfallare som... Det är Martial som tar mest poäng utav Uniteds anfallare. Som står som anfallare. Han tar 66 poäng den här säsongen. Så att där förväntar jag mig att det kommer ligga prioritet att plocka in någon. Och se vad det blir för prissättning där.
Finns det någon risk att Rashford blir omklassificerad till anfallare?
Jag tycker inte det. Att det borde göra det sett till hur de har gjort tidigare.
Jag tänker Diogo Jota där, lite samma.
Centralt.
Men det avgörs ju hur många minuter han har som forward och hur många minuter han har som ytter forward. Och det har inte jag så bra koll på.
Nej, men han har ju utgått mest från kanten under säsong. Det har han. Sen har man ju snarare i sådana fall spelat med en falsk nia. Sen vissa matcher har han startat uppe, men allra flest har han utgått från kant. Så att jag hoppas inte att de klassar om honom. Dessutom om det är så som jag förväntar mig, United kommer värva en nia, för att tanken är att Rashford ska utgå från vänsterkanten. Det är rätt övertygad om att Ten Hag vill göra. Så ja.
Sen finns det ju ett gäng intressanta mittfältare. Hur de prissätts nästa säsong. Ja. Till exempel en Jesus som var skadad mycket.
Anfallare menar du?
Ja, anfallare. Mitrovic med sin monsteravstängning. Men Alvarez, hur mycket speltid får han? Och vad kommer han kosta? Det är inte så att De Bruyne blir yngre direkt. Och sen har vi ju även Darwin i Liverpool. 100 pinnar bara. Hur billigt ska de sätta honom på? Och ja, men Isak som kommer in i januari och plockar 100 pinnar. Så det, Ja, det känns som att det finns många anfallare som inte liksom fick hela säsongen här som kan vara väldigt intressanta.
Ja, precis. Ja, men prissättningen blir ju jätteintressant. Se hur de också sätter Wilson och Isak i förhållande till varandra. Tror ni att de lägger in dem på samma pris, eller?
Jag vet inte. Isak borde väl vara dyrare egentligen, kan jag tycka.
Mm. Jag tror de kommer ligga 7,5 båda två faktiskt.
Ja, är det intressant. Jag är väl mest nyfiken egentligen av dem du nämner på Darwin Nunez, vart de prissätter honom. Jag har känt så hela säsongen. Jag satt ju med honom länge. Att liksom, det är en spelare som helt plötsligt bara kan komma iväg med 20 poäng i en omgång. Och som sagt, första säsongen, Håland har visat att det behöver inte vara ett problem. Men jag förväntar mig att vi kommer se en betydligt bättre säsong. Dels från Liverpool i stort som jag har varit inne på. Men också från Darwin Núñez. Vad säger du, Fredrik? Darwin Núñez, han ska ta några kliv till, va? Antar jag att du hoppas på, men också kanske förväntar dig.
Ja, men verkligen. Och det handlar ju väldigt mycket om effektivitet. För att komma till lägen har han gjort mer eller mindre hela säsongen när han har spelat. Så... Ja, men lite mer klinisk avslut där, då kan det, ja, men han kan ju i alla fall lätt dubbla sin poängskörd och mer till säkert om det vill sig riktigt väl. Så jag tänker att, ja, beroende lite på hur man tänker från trean där, men jag utgår från att han är det givna valet i mitten så länge han är hel och liksom levererar någorlunda. Får han då ha en hel Sala och en hel Luis Diaz runt omkring sig, då skulle det mycket väl kunna bli roligt framåt för Liverpool.
Å andra sidan tycker jag att Gapko har varit oerhört nyttig för er här i slutet. Så det blir intressant att se lite vad Klopp ska hitta för roll där. För han har ju lite tagit över Firmino-rollen, känns det som.
Verkligen. Och den behärskar ju inte Darwin Núñez på det sättet. Så.
En annan typ av spelare.
Ja, verkligen. Det finns ju en idé om att spela ett 4-2-3-1 med Gapko i nästan nummer 10-rollen då. Kan det lite väl offensivviktat kanske. Vi får se. Det är ju angenäma problem. Det ska bli, som du är inne på, väldigt intressant att se hur Klopp löser det.
Jota ska väl tillbaka på mittfältet också, tänker jag.
Ja, det måste han göra.
Ja, annars får jag fan psykbryt. Alltså. Hoppar den jävla uppgraderingen.
Forwards, vad var han? 8,5. Apropå typ de sämsta prissättningarna någonsin.
Ja. Nice, förbannad. Alltså.
Darwin har väl gjort mest minuter som central forward ändå. För att det var ju ett tag att spela vänster forward när ja, men jag vet inte vem det var som spelade striker då. Om det var Firmino eller om det var någon annan. Det har du bättre koll på, Fredan.
Ja, men de har ju växlat lite både med Firmino och Gapko och Sala och sådär. Men Núñez har överlägset flest minuter i mitten ändå. Det känner jag mig trygg med.
Årets FPL-överraskning då? Någon som verkligen, verkligen har stuckit ut. Har ni någon namn som direkt poppar upp i era huvuden, om vi börjar med dig, Fredrik?
Ja, två stycken som jag tycker vinner den kategorin överlägset. Och det är en asiat och en sydamerikan. Det är Almiron och Mitoma. Och kanske med varsin del av säsongen då. Där Almiron plockar hösten och Mitoma plockar våren. Sett till liksom att den ena trodde jag inte kunde göra mål. Den andra visste jag inte ens existera. Och så klev de in fullständigt ägde. I alla fall Almiron. Mitoma kanske man hypar lite väl mycket nu. Men jag ska ju säga att Mitoma, det var ju inte så att han satte. Almiron satte ju verkligen allt, alla lägen han kom till. Mitoma har ju missat en hel del. Så där finns det ju fortfarande liksom mer att ta av, är ju känslan. Så jag tycker att båda de är liksom välförtjänta högst upp på den prispallen i min värld i alla fall.
Stefan, vill du skjuta till någon där?
Jag har inte kollat riktigt så mycket på det. Men... Ja, men spontant så tycker jag väl liksom att största överleveransen någonstans ändå är Arsenal-mittfältarna allihopa egentligen. Jag hade inte förväntat. Nu Martinelli missade precis 200-gränsen där. Men var ju borta på slutet, så hade ju väl klivit över den om han inte hade blivit skadad. Så, men jag hade inte förväntat mig, Saka kanske jag hade förväntat mig att han skulle kliva över 200, men de andra trodde jag inte skulle haka på lika bra.
Ja. En spelare som absolut inte var någon överraskning, som vi ändå liksom pratade upp som en spelare som var perfekt att ha i sina byggen, men som jag ändå tycker har överlevererat utifrån det är väl en Andreas Pereira i Fulham på mittfältet. Nu är det väl många som har liksom svurit och suttit med bänkpoäng på honom. Man glömmer bort honom lite grann. Han drar ju på sig en skada och missar avslutningen utav säsongen här. Men annars så han tickade ju på rätt bra med poäng sett till hans pris. Men det är ju det där lilla problemet med fantasy, att de sätter priset när jag släpper spelet, och då stod han som United mittfältare. Och då var det ju såklart att han skulle vara prisad 4,5. Men han sen kommer till ett Fulham och är given startspelare och tar mer eller mindre alla fasta situationer, då är ju prissättningen helt uppåt väggarna. Det är väl en spelare som snarare kommer kosta 6,0 nästa säsong skulle jag tro. Och då är han kanske inte lika intressant, beroende på hur man prissätter övriga spelare då. Det som var den här säsongen som vi också pratade upp, och som jag på något sätt hoppas att de ska förändra till nästa säsong, samtidigt som jag kanske inte tror att de kommer göra det, det var väl liksom priserna på försvararna. De prissatte till exempel Ben White 4,5. Och liksom, kan man få en ordinarie Arsenal-försvarare för 4,5, det gör ju att det här man har sett från tidigare säsonger, där man var tvungen att vara nere och gräva i de lag som nykomlingar och lag som man förväntade skulle slåss som liksom åka ur och försöka hitta liksom billiga spelare där, det försvann ju helt när man kan välja förväntade topplags ordinarie försvarare till 4,5. Så man skulle behöva liksom att de får upp prissättningen lite där på dem. 4,5 försvarare ska du inte kunna hitta i topp 4 klubbarna.
Nej, jag håller med där. Det är den enda liksom som stack ut då, som vi ville gräva i, det var ju Nico Williams, som sen likt Andreas Pereira gick från en toppklubb till liksom en nykomling eller en sämre klubb, och på så sätt kunde det bli en spelande 4,0 back. Men annars så pajade det. Det var ju inte jättehett att spela backar i Leeds direkt. Det kanske inte ska vara, men det förstörde ju den typen av liksom alternativ helt.
Ja.
Ja, men vi är väl tillräckligt insatta för att tycka att det är kul när det blir lite svårare. Men jag är helt med på att liksom, topplagens backar ska minst kosta 5 miljoner om de är liksom hyfsat ordinarie. Det tycker jag.
Men om vi kollar på omvänt då, årets FBL-besvikelse. Stefan, du har redan varit inne på en sån som bör nämnas där.
Ja, Son och även Mount. Det finns säkert jättemånga man glömmer. Men liksom det är också orättvist med folk som har varit mycket skadade. För att det är klart att det påverkar. Men nej, det är väl... jag hade förväntat mig extremt mycket mer av Liverpools försvarsspel. Av Chelsea som klubb. Och av Son som spelare. Det är väl de liksom stora grejerna som jag tycker sticker ut.
Ja, en spelare som definitivt ska nämnas som årets FBL-besvikelse, det är ju Cancelo, som försvinner här halvvägs ur säsongen. Men det var också en enorm besvikelse. Och samma, en spelare som pratades upp jättemycket inför säsongen, som kom som nyförvärv i Ivan Perisic i Spurs, som har en rätt usel säsong, tycker jag. Vad säger du, Fredrik?
Ja, nej, men vi kan väl summera det med att premiumbackarna svek. Förutom Trippier. Han är liksom the standout. Men i övrigt så var verkligen det här inte premiumbackarnas säsong. Det är många som ska nämnas där. Alltså. Men de är en rejäl samling som av olika anledningar inte har presterat. Det blir ju spännande att se om man är tillbaka i den där tunga jävla båten, baklastade båten, även inför nästa säsong. För vi vet ju att det ser ju ofta så nice ut att trycka i ordning ett bygge när man sitter där när det spelet har släppts. Man får in ganska fina spelare liksom. Du kan dubbla upp med Chilwell och James, kan ha en Trent där, plocka in en liten Trippier och så. Ja, det ser ju liksom smaskigt ut. Det är bara frågan hur gott det egentligen smakar.
Mm. Det beror ju mycket på prissättning skulle jag säga. Men jag vet, alltså, kollar jag tillbaka till mitt Game Week 1-lag, då har jag Cancelo, Trent, Robertson, Gabriel som är fyrbackslinje. Och som är Nico Williams på bänken. Det är mycket pengar som trycks in där. Så det är lurigt. Man kommer säkert gå på massa minor även i början av nästa säsong.
Ja, och samtidigt, det finns ju uppsida på de här. Det är ju inte omöjligt att ett par stycken av dem är ganska många. De höjer sig till nästa säsong. Vi kanske sitter och summerar säsongen 23-24 och bara, det här var premiumbackarnas år. När Trent Robertson liksom gjorde en riktig comeback, Trippier fortsatte, Reece James och Chilwell fick vara, ja, i alla fall någorlunda skadefria, och Pochettino bara fick tokutväxling. Alltså Luke Shaw bara fortsätter att mata. Det skulle ju kunna bli, alltså det finns potential. Det är inte för inte som vi har suttit med de här gubbarna i byggena. Så potentialen finns ju ändå där, och sett till priserna, sett till mittfältare, så det är därför man också blickar mot de här premiumbackarna för 5,5. För du får fan ingen premiumbittfältare för 5,5. Ja, det skulle vara de här Brighton-fältarna. Det är ju ett minne blott nu när säsongen är över. Liksom.
Mm. Ja, Fredrik, har du någon annan så här kategori eller någon spelare som du vill lyfta fram när vi lite ser över säsongen som har varit?
Ja, men det är väl lite årets snegunga kanske. Vem har man hamnat mest liksom fel på? Jag tycker det är svårt att utse, men jag ska lobba upp i alla fall en bubblare. Det tycker jag är Jack Grealish. Och han kan väl lite få sällskap av en Riyad Mahrez där också. Att det har varit svårt att pricka City-fältarna utifrån att kolla vilka mittfältare som har tagit mest poäng, så ligger de liksom ändå en bit ner. Och ja, vi vet den här Pep-rotationen gör det ju svårt. Sen har det liksom varit klurigt tycker jag.
Jag tror många även vill få med en Phil Foden i den där, ja, om du ändå pratar, ja, City-mittfältarna. Jag tycker att jag hamnade ganska rätt på både Foden och Mahrez stora delar utav säsongen. Men det är ju folk som helt tappade. Vi satt väl där allihop och njöt över Foden när vi var nere i Milano, tänker jag.
Mm.
Och det var ju där omkring som det var någon som hoppade på honom direkt efter och liksom hade helt bedrövliga tider med honom.
Ja, jag kommer ihåg vi gick på gatan där i Milano, Stefan tog in och det var, ja. Ja, det var, ja, minnen.
Ja. Ja, City mittfältarna är alltid så. Annars är väl snegunga Stefan, det är väl Ederson annars.
Ja, för egen del så är det ju det. Nej, men det är ganska många poäng som ryker där. Så att det är små marginaler ibland, men så är det. Det fanns en plan, men Ederson, han gjorde narr av den. Det var väl framförallt också att han släppte in mål 80 plus i typ varenda match. Nollan var säkrad, och sen liksom de här dubblarna på slutet där, det blev inga dubblar, det var ju liksom in med Ortega. Och Ortega, när han spelade, han måste ha haft en ganska bra points per match, för att han tog i bonus och straffar och hade sig liksom. Det var orimligt.
Ja, alltså det är det som var nästan det allra roligaste, där du kommer in på att när han väl kommer in, ja, men då håller de nollan minsann. Då är det bonuspoäng till målvakten och räddningspoäng. Det är precis som du säger, Ortega är ju helt överlägsen på målvakterna när man kollar points per match. Om man bortser från Begovic, han slår, men han har väl gjort en match bara. Ja, han har gjort en match då han tog 9 poäng. Men annars Ortega har 7,7. Så att, ja.
Ja, de poängen hade snedgången behövt för topp 10 på. Det är så enkelt där det.
Verkligen.
Jag ser framför mig att vi har ett uppslag till nakata.se här med en tisha med FC Snedgunga. Och så konturerna av Pukki, Dign och Ederson. Stadigt trio i FBL Hall of Shame alltså.
Ja, absolut.
Jag tror att Mahrez är väl snegunga annars.
Ja, han får bila över hela den där trio. Mm.
Jag tror annars man är rätt sugen att gå in på Unisport Store och beställa en Ederson tröja hem till Stefan också. Bara som liksom remember så här, snegungan legend.
Ja, nej, men jag är ju som sagt inte så besviken med säsongen. Så, men nej, det hade ju såklart varit nice med topp 10.
Ja. Säsongen 23-24 tänker vi väl allihop att vi ska smita in på 10K, va? Ja, kanske till och med vinna hela alltet.
Får jag en sista sak bara, hur ja. Alex? För egen del, som hade en så fruktansvärt dålig säsong rent poängmässigt och sådär, så måste jag säga att en av de stora höjdpunkterna, eller två av de stora höjdpunkterna, var ju dels eventet som vi hade och poddresan. Mm. Kan inte hylla det tillräckligt och inför nästa säsong pusha för. Det är klart att det kommer att styra upp event. Det är klart att vi kommer att styra en poddresa. Och ja, ni som vilade på handen med poddresan, biljetterna tog slut. Det var lapp på luckan. De som ville haka på i slutet kom inte med därför att biljetterna var slut. Biljettpriserna har ju en tendens att sticka. Det är därför vi bara kan ha ett visst antal platser. Så att, se för fan till att boka med er på poddresan tidigt, för att nu har vi bevisat det två säsonger i rad här, att det är ju men det är succé garanterat.
Ja, och vi är, som sagt, vi har redan lite planer som vi klurar på, och jag tror lyckas vi få till det här så kommer årets poddresa bli vassare än någonsin, tror jag.
Kan ju vara så att podden måste åka och reka lite då också, eller hur?
Precis. Först en rekaresa för att stämma av allting. Men säsongen 23-24, jag tänkte se till att plocka hem hela FPL nästa säsong. Och spelschemat släpps ju 15 juni. Och redan då börjar man ju kolla både för vad eventuell poddresa, men också vilka lagar som har bäst scheman. Sen brukar ju FPL, det brukar komma tidigare och tidigare varje år. Jag vet inte om det kan komma så mycket tidigare. Förra året tror jag att det var 5 juli som spelet släpptes. Men då var det ju också ett VM som var inklämt. Jag ser oerhört mycket fram emot säsong 23-24. Där vi inte har någon pandemi som stökar. Vi har inte ett VM som ligger i något arabland vid jul och som liksom ställer till allting och de tvingar att kasta sig in massa extra chips och sånt där. Jag vill ha en helt jävla vanlig säsong. Är det för mycket begärt, Stefan?
Nej, men det ska faktiskt bli nice. Jag hade bra momentum innan VM, och sen när man kom tillbaka efter VM så bara sjönk man som jävla sten. så det var väl lite baksmällan efter VM där kanske, jag vet inte. Nej, men det ska bli nice. Det ska bli, man ser, Nu ska det bli nice med någon veckas ledigt från FPL. Men jag vet ju att när spelschemat släpps, då är man ju full gång igen. Liksom. Då bara sitter man ju och räknar dagarna tills spelet ska släppas.
Ja. Fredrik, de har väl flaggat upp lite från HK i England att det ska ske en del stora förändringar i FPL. Jag som gammal UV som har spelat sedan 08-09 säsongen är inte jättesugen på jättestora förändringar. Har du hängt med något i liksom, hur folk spekulerar i vad det kan röra sig om för förändringar, och är du mer öppen än vad jag är till att liksom, kasta om och göra stora förändringar i spelet?
Aj, stora vet jag inte. Däremot så tycker jag att det finns utrymme för att skruva lite på chipsen. Det tycker jag man kan göra. Det kan bero på att jag har valt att provspela i Allsvenskan Fantasy utan att titta på matcherna. Sådär. Man har ju hört om folk som spelar FPL utan att titta på Premier League. Och tänkt att vad är det för jävla idioter som gör det? Nu provar jag att göra samma sak i Allsvenskan Fantasy. Och det går fan rätt hyfsat alltså. Det blir ju som att spela Championship Manager. Jag kastas tillbaka 22 år i tiden. Championship Manager 002, där man satt och tittade på olika kommentarer och sådär. Innan det fanns någon form av visualisering. Jag kan se framför mig att chipsen skruvas på. Man skulle kunna göra så att man tar bort kaptenen ur den som spelar free hit till exempel. Skulle jag tycka var en liten småkul förändring, bara för att dämpa det chipet lite som är så oerhört starkt. Triple Captain-chippet skulle kunna gå och snurra lite på, tycker jag. Så att det är väl de två som jag tänker spontant. Men i övrigt hoppas jag inte de ändrar på liksom, alltså det, mardrömmen är ju att de tar inspiration av FIFA och börjar göra att man kan göra liksom byten inom truppen under en game week. Så här, det vore ju en riktig mardröm. Då får jag ju riktigt psykbryt. Men små justeringar på chipsen. Och just att ta bort kaptenen på free hit. Det skulle jag verkligen känna var någonting som gjorde det bättre, tycker jag.
Jag hade ju välkomnat att plocka bort kaptenen nu helt från det här spelet. Där kan vi börja prata förändringar.
Då är jag klar.
Ja. Det är en stor förändring som jag verkligen välkomnar. Annars så får de gärna låta spelet vara. Det är klart, det finns saker att göra. Jag har ju länge pratat om det. Jag tycker att man ska få poäng om man fixar straff, oavsett om den går i mål eller inte. Och liksom så här små saker. Men jag tycker spelet funkar rätt bra. Så fort man börjar gräva i det här så är det vissa som ska in och liksom, men man borde ge mer poäng till defensiva mittfältare. Det där, jag tycker det bara ställer till det mycket av det där. Det är klart man skulle kunna skruva lite på bonuspoängsystemet och så här. Det finns justeringar att göra, men jag tycker att spelet fungerar väl som det gör. Vi bara kollar på hur spelet växer säsong efter säsong. Vi är över 11 miljoner människor som spelar det här spelet idag, och det gör man allt för stora förändringar så är jag rädd att det liksom kan bli åt det sämre hållet. Stefan, har du funderat något kring de här eventuella förändringarna som kan komma?
Nej, man är mer rädd för att de ska fucka upp alltihop än att de ska faktiskt förbättra någonting. Det tror jag väl. Och sen, men det är väl någonting i riktningen här på slutet, så man kan väl få lite indikationer på vart det barkar. Och det har ju liksom varit att det ska bli mer mainstream av det hela. Och frågan är liksom vad nästa steg i det skulle vara i sånt fall. Jag tror ju inte att det är att man ska sitta och byta spelare under omgång. Det tror jag inte, men jag vet inte. Jag hoppas i alla fall inte det.
Jag skulle gärna ta emot att de till exempel lägger deadline på varje game week vid första avspark. Det skulle underlätta för servrarna, för då kommer du liksom få nyheter om första matchen, och så har du liksom en timme på dig för servrarna att liksom ändå hänga med på de byten som görs. Det tycker jag hade varit liksom kanske mest fair också mot övriga. Jag tror också det skulle göra att mer casual-spelare, färre, skulle missa deadlines. Det är inte helt ovanligt att, men en hård utekväll när man var lite yngre, att man liksom nästan kunde vakna upp till lunch och så var det deadline. Så just med olika tidszoner och sånt där, det hade underlättat för ganska många. Så det är väl en förändring de skulle kunna göra. Någonting som annars jag vet folk har pratat om kopplat till chips, det är ju att man ska få flera uppsättningar utav dem. Att liksom man ska kunna dra av ett chip på första halvan av säsongen och ett på andra, precis som man har wildcard, att man har typ två triple captain och två free hit och sådär. Jag är ingen jättefan utav det, men det är någonting som skulle också kunna ske. Jag håller inte det som omöjligt, men det är väl bara att avvakta och se. Och jag antar att när spelet släpps, det är då liksom alla regeländringar kommer komma ut. Och då kommer vi såklart podda om det, ge vår syn på det, och om det är saker som gör att man behöver kasta om sitt spel lite grann och tankar kring det.
Du glömmer med en sak som du har pratat om tidigare som jag håller med om väldigt mycket. Det är att så här, de skulle kunna ta över sin, liksom lägga ut sina algoritm för när spelare ändrar i värde till exempel.
Alltså att vara mer öppna med det. Just nu så har vi de här FPL Statistics och motsvarande som håller på och gissar vilka spelare som går upp och ner i värde. Jag hade även uppskattat, jag vet inte, det kanske är för egen del, men jag tycker att det hade varit skönt om de hade kunnat satt fasta dagar och tider för när de här prisförändringarna sker. Kanske att de görs två gånger per vecka snarare än att det liksom är varje natt, så kan folk stiga och sjunka. Men framförallt som du säger, i alla fall öppet med att nu, den här spelaren kommer att stiga, den här kommer att sjunka. Nu är det den här gissningsleken som gör att folk hetsar fram byten i många fall helt i onödan. Vi får se. Förbättringar finns att göra, men som sagt, det är heller det är fortsatt liksom en bra produkt, och som jag inte tycker, jag är precis som du Stefan, mer orolig för att de ska göra saker som gör att spelet tappar i intresse, för i alla fall för egen del. Med det så tror jag vi tackar för oss för den här säsongen. Vi är ju tillbaka när spelet släpps, men jag tror även att vi ska kunna få till något avsnitt. Jag pratade med Dominik Strandqvist som vann podd- och Glennligan och hade en riktig kanonsäsong. Att göra någon form av vinnarintervju med honom. Så det ska vi väl också försöka få till någon gång här framöver. Annars upprepar jag egentligen bara det jag sa tidigare. Att ni som hade de här kanonsäsongerna och har letat in er på prisbordet, hör av er så att ni kan få era priser. Så ska vi lösa de bitarna. Det är skönt att få det gjort så snabbt som möjligt. Annars, njut nu av lite ledighet. Få lite sol i sommar. Och ni får jättegärna hjälpa oss att sprida ordet om podden och om våra ligor till vänner som också spelar. Ska vi se hur många spelare vi får in till FBL nästa säsong. Det kommer fortsätta växa, det är helt övertygad om. Tack för att ni lyssnar på oss och på återhörande. Hej då!
Ha det bra!
Ha det gott! Tja!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.